mig. Ja, jag vet inte, det var jag var arg, va? Nej, det var vår och det började och våras efter husväggarna. Då satte man hade inga andra leksaker. Man gick och plockade lite vackra stenar för sjöstrand och så. Och så tog man dem i handen och vände på handen. Och då fick man så många stenar man fick på översida på handen. Då hade man rätt att plocka för sig då in och in så här då. Ja, det var, kan du med den till?
Ja.
Ja, då är det, då vet jag tala om
det. Jag vet inte hur jag det.
Men jag kan det inte.
Inte?
Nej.
Nej, men då måste vi gå efter lite sten och ta det och så spela sten. det var när jag var bara 8 år. När jag var skickad bort och geta. Men jag hade rätt mycket kor. Då var det ett ställe som man kallar för Gambränna. Det var mycket skogar för det syntes då inte brunnet eller någonting inte. Och jag var så rädd, skogen var det värsta jag visste. Och jag var skrämten var jag inte rädd. Jag vet inte vad det var jag var rädd. Men skogen, den var jag rädd. Och så var det en dag jag hade bestämt gett sällskap med en annan flicka som skulle komma från ett annat håll. Och jag hade farit så långt som möjligt till, så jag skulle möta henne. Då var det en myr där som så sank att inga kor kunde komma över den där. Så får jag höra ett konstigt ljud på andra sidan myren där. Och så får jag se ett djur som kommer, en stor grå som schäferhund som drog svansen efter marken. Och han köpt någonting så fantastiskt så det ekar i backarna där. Och för varje gång han såg mig där jag stod inne i landet, inne i skogen, inne i myren där, så kom den där stora hunden och skulle på mig. Men hur länge jag stod där och funderade på det där odjuret, så blev jag rädd så jag klättrade upp i en stor gran. Och där fick jag sitta hela dagen. Men att han inte gick och tog någon ko eller anföll någon ko, för det hade ju både kor och får, men han rörde inte dem. Utan han gick då och nosade efter myrkanten där bra länge, och så gav han sig iväg, och när han sprang tillbaka över myren så grävde han upp så det stänkte vatten och dinge efter. När han kom på andra sidan myren där, då tjöt han, det gav eko i hela skogen där. Och senare sa de att det var en varg, för det var en varg som hade följt med renarna och på våren där. Och det var mycket renar där borta, så. Men jag undrar hur det har gått om jag har stått kvar där och väntat till han har kommit på mig. Ja. Ja, vad ska jag tala om? Vad ska jag hitta på de andra? Jo, den där Gambrännan där sa de att det var mycket vitter. Det var min pappa till min mormor som hade byggt sig till på stället där. På den där, i den där Gambrännan där. Och så byggde han en ladugård och stuga. Och var min mormor bara 18 år. Då fick hon vara där och stå för där på höst och vår. Och det var långt ifrån någon folk, för det var milen till närmaste, ja, till hembyn. Och varenda natt hon hade gått och lagt sig så pass hon hade somnat, så kom alla korna ut ur lagorn och kom och ställde sig och tittade på det lilla fönstret som var på feberstugan eller bak på stugedörren. Och det var så trevligt sånt till att gå och köra in dem igen. Och när hon hade förläntligen fått dem in i lagorn, så då var tjuderna hopknäppta eller vrida, så hon höll ju aldrig på att få fast korna. Och så kunde hon då, hade fått fast dem, och så hann hon inte mer än gå ut, så kommer korna efter. De kommer ut precis som om det var en som har släppt ut dem. Och det var ju så omöjligt, som de hade feboställe där i 2 år. Då måste de sluta med det där och flytta feboda. Men då var en gammal gubbe från Sikohöjden. Han tyckte det var en fin stuga, var ju ny. Så han flyttade dit och bodde där då. Hade det där området som jakt. Och så var det ju en sjövik där så han brukar fiska. Och han brukar laga käl och hade sånt där små hantverk för sig. Och han hörde vittra jämt. Han, varenda dag så han brukar säga vittra i mina husvänner för vi bor ju tillsammans. Och så var en gång där han hade varit ute och håller på och sykt med sån där laggvirke. Så fick han höra hur det skrattade och pratade framför sig. Han hörde tydligen att det var ungdomarna och så tänkte han alltså så. Nu har de varit ute och varit på slotten. Så han tänkte att jag ska skynda sig och gå upp dem. Jag trodde det var Siksjöbor han. Och han gick och gick ut såg för han en människa inte fanns eller någon inte. Då så sa han kikla vittra han. Narme sa det. Men då small det skott. Då sköt han. Eller tog bara förbierat på. Han hade varit en rädd och tänkt. Nej, bäst att inte svär att vittra för det var inte. Jaha. Han får han ju hemma. Och de pratade, han hörde det vittra prata och de lärde barnen läsa och läste i lillkatekesen precis som vi andra. Men det, allt vad som heter Kristus eller Gud eller helig ande, det for de förbi. De läste budorden annars alldeles riktigt. Mm. Och så var det en höstdag han hade suttit och tärt laggvirke. Då hade han sådana där åsar som du brukar ha torkstänger som hade i taket. Då hade han lagt upp det där laggvirket på det där torkstängerna. Han hade hållit på länge på kvällen så han var nästan trött. Så han gick och la sig. Och vittrarna de hade så roligt där i spisen. Och ibland brukade de slå någon av ungarna så de skrek. Och ibland skulle de ha dem och läsa läxorna sina riktigt. Och han blev arg i gubben så han sa, kan ni inte tiga så jag får då vila lite. Då var det bara värre. Till slut så sa han jäkla vittrar som inte kan tiga. Men då var det liv i stugan. Mm. Då tog de allt det där virke de hade upp i, han hade på taket och kastade upp i sängen till. Första som rökt dit var det kabben och sen yxa. Och så allt det där virke i taket. Så han höll på att bli ihjälslagen. Och han slapp inte ifrån den. För det rök runt i stugan allt vad som var löst. Till slut måste han läsa Fader vår och Herre välsigna oss, men då tyste de. Då teg de, så då fick han stiga på spring till byn. Och det var ganska långt att springa och så måste han över själv. Så då han då kom till hem till Siksjöbyn, där var han både blodig och blå och svälld i ansiktet. Och då sa han, vittrarna håller på att slå i hjärnan, kommer dit mitt på natten. Då tordes han inte fara tillbaka till vitterstugan utan han bodde i Siksjöbyn då. Ända tills det var fram på våren. Men då hade de kommit överens två gubbar att de skulle gå och lägga ut snarare för ryper. Ja, det var så soligt och vackert och de gick på skare där. På kvällen då så sa den där kamraten hans så att ja, jag går då hem till Siksjöbyn. Men den här som har bott så mycket i Lammevikterna, han tyckte det var roligt att stanna i stugan och han såg det soligt och vackert det var så han stannade ju där. Och så kommer de överens om att de skulle inte vittja snararna på annat sätt än de skulle följas åt. För han som låg kvar skulle ju vänta till kamraten från Siksjöhöjden kom. Då klockan var han kring 3 på morgonen fick den andra, han som var i stugan, höra hur den andra kom och skidorna skrapa i skarorna. For ifrån ena snara till den andra. Och den här som låg i stugan, han vart arg. Han tänkte en sån skälm som tänkte vittja snarorna ändå ensam så han skulle ta den bästa fågeln. Så han steg upp han och gav sig iväg och inte varför den enda in. Fåglarna låg ju kvar i sina snarar. Så det fanns ju inte hade varit någon människa. Men då så hade han sagt då igen, jäkla vitt. Men då sköt det. Då kom en kula som led förbi era på. Och då förstod han att det var nog bäst att han var tyst och inte svor honom mer. Då sprang han hem och var tyst. Ja, då, så småningom så kom det en från Åsele, han heter Sven-Peter Svensson en där, med sin familj flyttande till Långtjärn. Och han mottog i arkiveriet och de hade rätt mycket kor. Och då brukade de släppa korna fram i skogen. Och då blev just det där fevostället och den där ystebränna de kallar, liksom ett bra tillhåll för korna. För det var en stor myr som var så sank att korna kunde inte ta sig över den på annat sätt än de måste gå över en bro. Så de hade lagt en bro över myren. Och då de hade kört korna över bron där så stängde de en hage också så de stod där med hagen. Som flapp ifrån. Men då var en vår, det var alldeles omöjligt att ha korna där, i där borta på i brännande. Så fort att de körde dit korna så kom de hem och det var samma hur de stängde sen och kom de över hagen. Och den här fru Svensson, hon heter Anna. Hon sprang ju där och försökte att ska ha korna att gå i skogen där. Det var fjärde gången samma dag att hon for tillbaka med dem. Och då hon hade äntligen fått dem över det där bron där och stängt igen hagen. Så vände hon om att gå hem. Men hon hann inte mer än över myren, hade hon korna efter sig. Och då skulle hon skynda och vända om dem då igen och sprang till. Men så kom en stenkula, för de såg tydligen stenkula som kom rullandes. Och tog bak i vaden på, i benet. Och det gjorde så ont som hon sjönk ihop. Och hon kunde inte resa sig sen utan hon fick gå på alla fyra hem. Och benet svällde och vart värre och värre ont. Och hon hade ju såna fantastiska plågor så hon jämrade sig någonting. Låg som yra. Och där hade hon legat bra länge. Hon hade legat, ja, minst av hur hon berättade det, för det berättade hon själv. Men i alla fall så kom det en gumma som hon kallade för Gabriels Kajsa. Och hon trodde visst kunna lite mer hon än Anna än andra. Så sa den där gumman, jag är jättraktast att ha gå hit och se här ett och här sönna, det är vi i. Ja, de talade ju om vilket elände, att hon hade råkat ut för något ont, för att det, hon hade blivit kastat en vittersten i benet. Ja, men gista, sa Kajsa, det där är jättelig laga, den ska vi kasta bort. Och då sa hon, hon ville ha 9 sorter utav vad som fanns i hemmet. Hon ville ha lite grann av naglarna, lite grann av håret, lite grann utav det kläder gumman bar på sig. Och något bröd. Så hon fick 9 olika sorter i, och det knöt hon i ett knyte. Och så gick den där Kajsa bort till det där stället där hon hade blivit stenkastad. Och kastade det knytet. Och det dröjde så länge för gubban var på fötter igen. Där svullnade hon gick tillbaks. Och det kallade den för vite kast. Så. Och det var jag har gitar där i flera år, men inte såg jag någon vitter med vargen där den vart jag gick för det. Ja, när mormor min vart änka, då brukade hon alltid stå för i fäbodstugan. Då stod hon alltid för där hos, ja, åt bonden på gården. Och då skötte hon korna åt ja, allihopa som rådde om dem. De hade ju delat på stället så de hade väl lite korna lite var där. Och där brukade hon gå i skogen på dagarna och geta och se efter korna. Och så brukade hon ibland vara hemma och koka mysen och ost och göra vispar och kvastar som de skulle ha. Då satt hon och berättade alla möjliga historier om bland annat om, det var ju där jag fick den första lärdomen för växtfärgning, hur det gick till. Det var då hon satt och repa där björklövet eller repa riset så det blev vitt till kvastar och vispar. Då sa hon att just det där barken och det där lövet, det var så fint att färga utav. Så det var det jag började lära mig, de första grunderna. Sen kunde hon sitta i ro och tala om vad man skulle plocka. Som till exempel kornbröd, att göra grynt utav bröd som de kallade det. Då, när man sådde kornet och då hade kommit och kornåkerna började växa, så de var ungefär 3 dagar gammal bröd. Det tog de för att färga. Det färgade både grönt och blått med, som kallade för kornblått.
Ja, grönt och blått.
Ja, men det måste väl använda. Jag har aldrig försökt att färga det där kornblått någon gång. Det måste väl använda indigo skulle jag tro. För jag kan inte förstå hur de kunde få blått annars. Men grönt, det gick ju mycket bra, för att de lade bara, de hade det i någon järngryta eller så där. Så då var det ju grönt utan färva.
De behövde inte ha någon särskild bet med.
Nej, det hade de aldrig. De första växtfärgerna, det hade de inte någon andra betmedel då än de hade. De kunde ha lite alun, och hade de inte det så använde de luten.
Ja.
Görkaska lut. Och för det ansåg de var ju det bästa. De fick så syra så länge till att det vart färg. Men det kunde hända att garnet luktade så mycket. Så det garn de hade färgat liksom i år, det fick de leva nästa år.
Ja.
För de kunde inte använda det samma år. Så var de så för att färga. Så det går ju inte tänka sig att färga på det sättet nu. Vet du. Så går det inte.
Var kom mormor ifrån?
Hon tillhörde rysk. Kom från de här ättlingarna från Ryssland som kom till ryska kriget som var kvar. Hon kom från Latikberg och Sikohöjden hade hon sitt hem. De föddes i Sikohöjden. Den flyttade ut lite varstans här i socken. Och spritt sig som en stor släkt.
Mm. Kom de från Ryssland?
Eller? Jo, de kom hit i samband med kriget skulle jag tro. Ja, de måste ha kommit det kriget 1809, ja, men så några ättlingar som kom där från den tiden. Och det gifte de ihop sig då med en hel del. Ja, morfar tog det var någon ganska mycket halvlapp. Han brukar kalla för lappen, han brukar kalla morfar min för lappen. Han var liten och hade långt hår, och så gick han alltid klädd i en röd livtröja. Och en liten röd luva på huvudet. Och alltid hade han så sneva byxor. Och så hade han skägg sig runt om. Så han såg väl ut som en liten lapp. När mormor berättade, då berättade hon mera i religiös stil. Hon berättade så där som Kristinebergssagan. Och som jättarna, som sagt var. Det var nog hon som berättade det första. Men så jag trodde inte riktigt på. Jag trodde det var bara någonting de hittade på.
Mm.
Och därför har jag en senare tid liksom frågat mig för i byarna om de kände till den eller den sagan och den historien. Då har jag stött på att de har känt till det. Som i Järvsjöby, där kände de till Kristinebergssagan. Och den är på flera byar, de kände till den.
Mm.
Och så likadant om jättarna här. Det kände de till. Så det är egentligen som Jantahål, och det är mormors saga.
Jaha.
Det är vad hon berättar.
Jämtland och Hålogaland, var det det?
Ja, Jämta och Hålogaland. Det var Jämtland. Men nu är det inte bara de två länderna, utan det är en saga för varje landskap. Men hjälp mig att forska ut det.
Ja.
För varje land har haft en jätte.
Mm.
en jättefar. Och på det sättet så vart det ett landskap. Skåne hade sitt och Halland hade sitt. Och de har haft ett landskap allihopa.
Mm.
Men, och jag har hört en hel del, men jag har glömt dem. Jag har glömt dem så väl, för att det var då jag var liten. Och jag har försökt och trott mig jag skulle hitta den någonstans där någon skulle veta något lite. Jag trodde i Järvsjöby, men de sa, ja, nu har jag hört det, sa de, men minns jag berätta det inte.
Mm. Mm.
Och jag minns inte att berätta det själv, och det tyckte jag var nästan skada.
Mm.
Hur Stockholm kom till då. Och hur... Och sjöarna här. Ja, det måste jag väl berätta, hur är sjöarna? Ja, men har jag inte skrivit det, va?
Det gör jag, ja, jag har inte...
Det är sjöarna, hur de kom till. Jo, de här hårlåg, jämt och hårlåg, de var lata de, så de gjorde ingenting. Men de här resten av havsjättarna, de var ju så arbetsamma. Och de tyckte att sjöarna var så ojämna och sådär. Och så var det inget, det var dåligt med vattendrag emellan, utan det var en grop här, en grop där. Så de grävde upp och plöjde upp och slog till stenarna och hällarna, och så de fick älvar på det sättet att bäckar emellan sjöarna och sund och så här. Det var de här östern och havsjättarna som gjorde. Och de planterade fisk i alla sjöar, så att eftervärlden skulle ha någonting. Så det skulle inte ha varit så roligt för nybyggarna att komma hit om inte det har varit de här östern och havsjättarna som har gjort sjöar och odla fisk. De hade den uppgiften att odla fisk. Då. Men de där storjättarna som bodde där uppe i fjällen där, de åt upp allt vad de fick tag på. För de får det bäsksjö, åt upp all fisk i bäsksjö. Och då de där små trollen skulle ta emot, så tog de trollerna och fora dem och kokade soppa på dem. Men det där har jag skrivit om.
Jaha.
Så det tycker jag inte ens berätta. Men det där, det är mormors saga det.
Mm.
Ja.
Småtrollar hade ju räknat ut att de skulle ta emot dem. Och skulle klättra upp på dem och försöka anfalla dem, men det gick inte. För han tog ju den bara, tog dem bara så här och stoppade dem i säcken och for hem och kokade soppa på dem. Ja, nu heter det att Rosele ska vara den äldsta byn i socknen. Men min mormor, hon sa det var Bäsksjö. Det var den äldsta byn i socknen. För där var det en gubbe som Jonas, ja, visst var ett namn som har varit liksom ett, ja, vad ska jag säga, bestämt för alla, tror jag.
Mm.
Och den första invånare i Bäsksjö, han skulle heta Jonas. Och han var så illasinnad och ond, så han tillät inte några andra människor komma till Bäsksjö. Och han var som ett troll. Han bodde i en stubbe. Och han såg till att ingen fick komma och störa fisken i sjön. Men så kom det en annan nybyggare från Ångermanland. Och han också tyckte som så att han skulle slå sig ner i Bäsksjö. För sjön var stor och det var mycket av fisken där. Så han slog sig ner på andra sidan. Men då sa den här trollgubben Jonas, fast det var en riktig människa, men han var som ett troll. Han sa åt den det att du får inte stanna här du, för då ska jag drepa dig. Nej, sa den andra. Jorden är skapad för människan att bruka den, så han stannade där, för han tänkte som så, jag flyttar inte. Och den här nybyggaren, han hade en son, och den här Jonas hade också en son. Ja, sa den här Jonas, du får bo på andra sidan sjön på villkor att du inte går till sjön och fiska. Ja, det gjorde den nykomlingen, nybyggaren. Han gick till sjön och gjorde som flotte och for ut och fiska. Men då gick den här Jonas och hans son och tog och slog ihjäl den här nyinflyttningen. Men för att dölja brottet så tog han och gjorde en kista utan näver. Och la mycket sten i den och så band de ihop det där och sänkte den ner i sjön. För att inte den skulle flytta upp. Och då levde han i ensamhet då igen en väldigt lång tid. Och förr var den här Bäsksjön så lång så han räckte ifrån Bäsksjön och ända långt, långt bort om han var det. För han gick som ett drag så det. Nu är det inte så stor sjö för han har växt igen. Och för 10-tal år sedan så hittade de en sån där, en hullingstav. Och då hade den där spjutet, eller vad ska jag säga, överst i skaftet. Det var som en torr pinne som låg i en myr. Och det var slottesmyr det där. Och bonden som slog det där, den där myren, han såg ju ständigt att den där pinnen varje år. Och så slog han lien i den och det var så torrt och hårt det där träet så han slog in i lien. Så var det då han tänkte att den ska dra upp den här. Och han drog upp den där. Han var ju längre och längre och så då han hade äntligen dragit upp den så drog han upp ett hullingsbjut. Om det var koppar eller vad det var järn, det kunde han inte säga. Och så kom, men det var så mörkt så att det var såg ut som fiskbena. Det var bara mitt efter märgen kvar och kvistarna på den käppen. Annars hade allt andra mörknat upp. Och de har brytit sönder alltihop det där. De hade i Ulvåberg. Så det syntes att det är mycket gammalt, just den där sjön. Och där ska den första bebyggelsen ha varit där borta på Bäsksjölandet där.
Mm.
Och ifrån den Bäsksjö så skulle det ha blivit utflyttat undan från undan. Så Rosele är den tredje byn som börjar att byggas. Men Rosele är den första byn som lyste in, skattelyste jorden. Så att det blev hemman. Så det blev hemman ett av det.
Mm.
De andra människorna bodde hur som helst runt backarna här. Och därför så var det aldrig räkna.
Vilket skulle vara den andra byn då?
Den andra, det vet jag faktiskt inte. Vem som är den andra byn. Den som bildade Järvsjöbyn, han kallade den för Hinken mellan bergen. Därför att han anlade en hel del byar, skattelisten och så sålde han det. Och så. Han skulle ha anlagt 8-9 byar eller så. Och han var ångermanlänning.
Vad kallades han, Hinke?
Hinke mellan bergen, det är för att han for från ena bergtoppen till den andra. Sett genom kring och väljer som grines är stöpper han in. Han drager till kaja in till Mellira. Vid en lappkärringa fiskar en bra. Och vånar en grine och ville gå in. Men gubben han kastade dem i kaja in. Han sa det att den ska ge få mera snäll. Så kanske ge bli i framtida snäll. Lappkärringa slog, lappgubben han drog. Lappköja det luktade på pisse och blod. Och lappkärringa sa jag har tänkt en hel dag. Lappgubben han tyckte att det var så bra. Som gammal visa som jag. Det är många som kallar och sjung den än idag.
Vilken
för den här har jag hört sedan mormors dagar.
Vinvattnet.
Ja, den finns nog både i mellan och så lite varstans i byarna. Så jag tror den ska finnas både i Åsele också.
Sjung den där som vaggvisade?
Ja, den vaggvisade där.
Var det en sån skrämselvisa?
Ja visst, men det skulle ju vara det. För att hon skulle sitta tyst och stilla.
Ja.
Jo, det är en sån skrämselbit. Bara be. Klockan i tornet, hon slår nu sju. På krogen min gumma, lät mig att sjunga. Tjolittan, tjolittan, nu är jag full. På krogen du sitter, jag hemma får vara. Ej mat jag haver till barnen små. Och när du hemkomma, du sitter och sjunger. Tjolittan, tjolittan, nu är jag full. Elden har slocknat, ej vet jag haver. Så jag kan värma barnen små. Istället för mat du snarkar och sjunger. Tjolittan, tjolittan, nu är jag full. Mig har du slagit och dragit i håret. Du har också slagit barnen små. När du, eller du snarkar, snusar och sjunger. Tjolittan, tjolittan, nu är jag full. Stackars min gumma, för dig vill jag sjunga. Tjolittan, tjolittan, nu är jag full. Sen ska jag skaffa vad du behöver. Tjolittan, tjolittan, men nu är jag full. Mig har du lovat löften så många. Men inget du hållit har. Allting du glömmer, du blott sitter och sjunger. Tjolittan, tjolittan, nu är jag full. Ja, det här ska vara en gammal visa som jag har lärt i Mellanås. Men det är nog inte hela visan, det var bara det var de kunde då.
Mm. Vilka var det som lärde borta?
Det var den där gamla Maria. Det var vi hade en växtförädlingskurs och sjöng den där på, på backen där.
Aha.
Så den här har jag hämtat där nere.
Det, då kan vi göra en paus igen och slå av apparaten om du vill, så kan vi ju. För du vet, då slår man bara av och sen på den punkt man är så slår man på igen då.
Ja.
Ja.
Men spelar då den här slår på?
Ja visst, man slår av, då står den ju stilla då, vet du. Så att då blir det ju ingenting. Så kan man ju fortsätta det man har slutat precis på bandet om du vill. Om du vill,
ja, här har jag gjort i tejsen, har gjort på det viset.
Ja, vi gör på det viset. Jag sömrar, får ju berätta i ett kör de bara, men men vi kan göra pauser alltså, om Sander vill att vi ska.
Jo, det
kan
vara
liksom
så vidare, ha oss ju. Spela för någonting då? Ja, jag tänkte jag skulle spela fyra första låtar som jag lärde mig på en dag till jul.
Jaha.
På Kattarma.
Ja, men då kan vi göra, då kan vi göra så att berätta först om den här fiolen med Kattarma. Och så kan du fortsätta och spela den låta och tala om vad den heter.
Ja.
Och då är vi färdiga med den inspelningen.
Ja, det passar det. Vi gör ju ja, det. Ja, tror du det?
Det låter bra det. Då kan du väl sätta igång den apparaten.
Ja, då lägger han då.
Ja, lägger ner den bara. Ja. Hur var det med den fiolen? Som du gjorde. Ja, jag är igång. Det är bara att prata.
Jag hörde sedan då.
Ja, det gör ingenting. Kan vi klippa av sen? Det klipper vi av vad vi vill så det.
Ja.
Ja.
Ja, då jag var 6-7 år så kom jag med på det att jag skulle vara göra mig en fiol.
Ja.
Och då skulle jag få färdigt till en Karl Olle i nästa sjön. Eller uppe i Hunneberg som det nu heter. Han bodde där och jag var så rädd vatten så jag. Mamma lavade mig det bara jag underkastade mig till och så hon fick kvätt med sig då. Då skulle jag få färdigt till Karl Olle och höra på det han spelade. Och då lärde jag mig en låt på det viset. Och andra låten, han lärde mig då även så efter Karl Olle på det vis. Jag får och gick färd mamma dit i flera sommar. För vi var ju närmaste granna. Och följden var den att jag lärde mig fyra låtar och så. För jag fick för jorden så pass så jag fick stränga på en så tog jag den Kattarma jag hade gjort den då. Så var det då hade det gått så lång en tid så jag hade lärt mig då nästan melodin på den fyra låta. Men Då hade ju ingenting att... Jag var ju inte så stämd, Jon, jag kunde inte det. Men då fick jag tag på en gammal spel och flöcka stämmen bort i det. Så jag hade dem som låter likt fjolsträngar, 4 stycken. Då blåste jag på den och så stämd, lärde jag mig stämma fjolen. Och följden var det att jag lärde mig tralla den 4 låtar. Och bland annat då så hjälpte mamma med en låt som kallas för Vitterpolka. Och... Då jag hade lärt mig dem, då fick jag tag på, hade ju haft ett ströken då, tog jag den björntrå. Jag hade sträckt björntrån och hett koa på, jag tog koa utan i grannen och bränt den och så strök jag den då på den trån. Och då, den ströken hade jag ända då till jag var 12 år om sommaren. Då tänkte jag att jag skulle skaffa mig tagla i ströken, men jag fick ju inte tag på någon tagla, vi hade ju ingen häst. Så då på vintern så då jag gick på skolan i Nästansjö. Det var en halv mil till att gå. Och då den vintern flackade jag upp 110 tagel. Bort i hästingrusen som hästar hade dyngt och de drog provianten åt dikandes efter körskvägen. Och jag gick en dag körskvägen på skola. Det var ingen sötebrödsdagar till att gå på skola den tiden och jag fick lära mig leva ändå. Och lära mig spela ändå på det vis det gick. Följden var den att jag har... Jag lärde mig då 4 låtar innan jag fick med råa köp mina strängar. Och då var ju fjolen så dålig också, det var ju ingenting, det var ju nödhjälp, men det var ju dock först jag hade gjort. Då gjorde jag mig en till och han vart bättre. Och då har jag ju fortsatt att lära mig spela på det vis jag kan. Och då har jag tänkt att jag skulle återge en första låten jag lärde mig. Ska jag spela nu?
Ja, gör det. Vad hette den då?
Kvirhöken. Den lärde jag mig Tom Karl Ole.
Jaha. Det är fint.
Du får nog flytta mikrofonen längre bort.
Höken, det är fjällvråken, det skulle jag tro.
Nej, det är svärfolk emellan.
Jaha.
Ja, latjefolk, det är svärfolk.
Ja, men det är rent utav det. Ja. Om dem säger det då, då de kom släkt då, lappar sinsemellan.
Men vad säger bönden då? Säger de den enda norra?
Det är rent utav det släkt då.
Ja. De säger latjefolk, latjemora och latjegubben.
Ja.
Kvirhåken. Skulle du föreställa att det är fågeln då liksom?
Ja, kvirhåken. Han har bögboad i bevarakullen. Det är en håk som är nästan lik skogsmora.
Jaha.
Men han är vitgråaktig.
Var hade han bögboa? I?
Där i bevarakullen. Och då han låt hip, hip, hip. På den vis. Låt.
Vad är bevarakullen? Det är
han bor i Roma för mig i den landet. Bevara kullen. Och det är den hade Håken boa. Men Karl Olle, han sa han heter Kvirhåken. Och han hade, vad han hade lärt sig efter det, det inte var det för lätt Håkan. Han hade lärt sig. Men melodin Kvirhåken och fågeln Kvirhåken, det är två skilda saker.
Men han har namnet efter fågeln.
Ja, du hör andra reprisen i Brano Kviret.
Ja.
På låten då.
Men den Kalle Olle, var han infödd i
han var barnfödd i Fredrika och var en stor björnjägare till vaktesorten. Men han gjorde inte annat än tjuvskuttalja och spelade för jord.
Och vart boendes där uppe?
Ja, han var boendes där. Han var närmaste grann åt pappa.
Jaha. På det viset, ja.
Jo.
Ja,
så det var Kvirhåke.
Ja.
Och andra låten den jag lärde mig, det var han jag lärde mig, den Viter Polska.
Ja, ska vi få höra den nu?
Ja. Ja, det får vi följa här.
Heter den Viter Polska då?
Ja, inte vet jag. Hon heter Viter Polska ifrån det började jag tala om. Och det tror jag nog heta fortfarande.
Har vi nu talat i det att Viter har kunnat spela?
Nu har jag följt det. För min mamma, hon brukar höra hon spela den låten även så.
Ja, så.
Jag lärde mig den delvis då min mor delvis. Efter en Karl Olle, för han spelar med Hanna.
Ja.
Och nu är det... Då var den dåligen den andra för julen och säger... Jag sålde han för 15... Jag minns inte om det var 15 kronor eller var det 13 jag fick för den. Och så gjorde jag mig en och nyast och då tog jag en till en gamla just i... Luntes gamboen.
Hette det?
Luntes.
Jaha.
Det var en gamfibostuga att en bonus ifrån Nästansjö som hette Lunte. Och han hade en fibostuga som hade stått. Han var så gammal så han var färdig och fällig. Så jag var dit och såg en där virket över borde bort i. Till fjolen bort i den lagen. Och då jag hade gjort den till julen så den hade jag då i flera år ända till det var en släkting min som for åt Amerika. Då fick han köpen för 15 kronor.
Ja.
Och han Han sålde den då i sin tur och fick 975 kronor eller 250 dollar.
Vad då? I Amerika?
I Amerika. Och jag fick satsa alltihop. Men han gjorde en fin affär.
Ja. Hur var det med den katterma då?
Ja, den katterma, den har jag haft på fjolen. Ända till, det var faktiskt fjolen jag fick ha storsträngar på det. Jo.
Ja.
Så katterna, de hade ju i nöjfall då inte jag hade andra göra och katter har så lång en tarm så du kan få stränga på fjolen, så ner som på basen.
Ja.
För du, kvinten, han kvinner jag på tacken där nedsnälle.
Ja.
Har du hört tal om nedsnälle så nyter jag en tacken in och kvinner på. Och så gjorde jag en knut vid lagom längd. Och då och så la jag ihop en tvådubbelt, det var alten. Då hade jag kvinten och alten. Men till någon, han fick ju helt tredubbelt och då var tarmen slut och då brukade jag göra den till sena. Det är en sena bort i rena och korna och tacka, det var fin. Mamma brukade snog snöra till den och då hjärt hon och gnaga dem sedan vart jämnt.
Var det basen till dem då?
Ja, då var det basen till dem. Ja då, de gick alldeles fullt ut och spela.
Har du en nätsnälle? Jag är inte riktigt klar över hur nätsnälle ser ut.
Jo, men det kan göra något. Och du förstår nätsnälle, hon är pin ihop. Det är fyra hull till två, tre bitar. Och sen är stag emellan. Och så är det tegelhull då. För skatet ser de alltid vid en hand och så kvinnan på hand visar han du sett och de kvinnt hela på nätan.
Jo visst, ja.
Ja, det är en nätsnälle.
Ja, det är det. Ja,
ja. Jo. Den, det är en nätsnälle och den känns ju som en fjolsträng maskin åt mig.
Ja, nej, vad fint, ja.
Sen nu har du spelat två låtar.
Ja.
Men jag skulle vilja spela en till.
Ja, två till. Till. Ja. Har du den skogsmora? Du talar om en fågel med skogsmora. Vad är det för slag?
Ja, hon är framme. Det. Vi har, jag har sett en skogsmora.
Det är en slaguggla va?
Nej! De har kikat mellan bakbenen precis som gitter. Med två spenarna.
Ja, så.